Fantastiskt! Tack, tack, tack alla tekniker och även pastorn som rycker ut på alla olika håll när man har nöd i sitt liv. Hörni, det är jätteroligt att vara här. Har ni haft det bra hittills? Ja, helt bra, helt bra. Kul. Hoppas det blir bara bättre och bättre, och det tror jag det kommer att bli. Här har någon skvallrat redan vad vi ska hålla på med här. Hörni, idag har jag fått ett fantastiskt ämne att predika om. Nå, vi kan ju säga så här att det var en viss så här, vad ska jag säga, en liten kris nästan när jag blev tilldelad den här predikan. Jag ska alltså predika om hållbar tro. Att växa upp och bli mer och mer och mer passionerad för Jesus. Fy vad bra! Nåja, varför var det här då en kris? Ja, krisen ligger väl i det att jag ska stå här liksom och representera de som har vuxit upp. Alltså, come on. Jag liksom fattar, jag får lite ålderskris. Nej, ingen fattar. Nåja, det värsta av allt är väl att det är min gubbe som har gett mig den här predikan. Så jag vet inte vad han tycker och tänker om mig. Jag känner mig väldigt ung, men jag märker att åren går. Jag har snart 30-årskris, fastän jag bara är 25. Jag heter Julia, det fick ni höra. Om ni tycker att det är konstigt att ni hade en Julia igår och en Julia idag, så ska jag säga att, eller jag hoppas att ni är snäppet vassare än min föreläsare och handledare i skolan. Jag har gått på Åbo Akademi, jag är 7:e året där. Don't tell anyone, please. Nåja, jag är i alla fall där. Jag har varit där några år. Och jag ska få på handledning här. Jag har träffat den här föreläsaren. Hon har under alla de här åren har hon haft olika kurser med mig. Det här senaste halvåret har hon skickat flera väsentliga mejl och ringt. Jag tror till och med 2 gånger åt Julia Lutz när hon skulle prata med mig. Come on. Så jag hoppas att ni liksom har lite skillnad, att ni ändå håller koll på vem som är vem, fast vi båda heter Julia och så vidare. Ja, vilken förmån att få vara här och tala om hållbar tro idag. Sjukt bra tycker jag. Snygg kille va? Ja. Ja, han liksom representerar den här vuxna generationen på något sätt. Han är liksom lite hardcore, sitter där och spelar schack. Ja, det var det han gjorde. Lite så här tuffa. Han ser ut som han är väldigt hållbar. Han är på väg åt en riktning. Han vet vad han håller på med, va? Det första jag vill säga åt er idag, det är det att vi ska ständigt ha en växande tro inom oss, va? Ständigt växande tro. Jag satt med några kompisar här om dagen, några studiepolare, och pratade med dem. Och det, ja, det, jag vet inte hur mycket man får säga från scenen. Men det är så att vi har en gemensam bekant som är säkert way beyond 40 years. Alltså snubben är liksom hur fullvuxen som helst. Men det finns ingen som svär som han. Det finns ingen som drar så många snuskiga skämt som han. Och han bara malar på och på och på och på. Har ni någon gång träffat någon sån vuxen människa som bara går på? Och liksom det kommer inget vettigt ur deras mun. Det är liksom trams efter trams efter trams. Har ni träffat sådana? Några vi har träffat. Alltså, ni kanske ännu i den åldern ni tycker att fy, han är cool alltså. Vilken cool snubbe. Men jag säger det att om några år så kommer ni tycka att killen är inte cool, va? Killen är inte cool. Mannen är inte cool alltså. Varför är han inte cool? Jo, för att han har lämnat kvar på ett stadie av att vara som en tonåring. Medan han borde ju vara som en 40-åring. Come on, that's the way it goes, you know. Visst är det så? Visst är det så? Det är ju roligt att vara tonåring, men arma kul, ni skulle veta hur fett nice är att vara 25 år. You have no clue alltså. Det är sjukt bra. Sjukt bra. Och jag vill leva som en 25-åring fastän jag älskar att vara med er. Och älskar att vara med de som är 40, 50, 60. Men jag vill ändå vara 25. Men jag tror att vi därför behöver hela tiden växa till i vårt andliga liv, i vår tro. Att vi inte stampar på stället. Jag har läst lite om lite om Paulus nu och Paulus tankar. Och, alltså han var faktiskt inte finlandssvensk. Alltså han är så hardcore, han är så vass. Har ni märkt det någon gång när jag läste? Vilka ord han använder. Fattar det att han pratar till människor som han kanske har lett i tro. Människor där han har varit och startat församling och har kommit till folk. Så skriver han ett brev och han använder hur raka och fräcka ord som helst. Jag gillar Paulus. Han är cool alltså. Han är skön. Så jag har läst om honom så nu är jag lite taggad. Jag måste lite sådär censurera mig och få in det ett litet svensk-finland-paket så att inte blir allt för rädda. Men, you know, the Bible is the Bible. Paulus, han talar i Galatiabrevet kapitel 4 och vers 19. Så säger han åt galatierna att han på nytt måste föda dem med smärta tills Kristus har formats fram i dem. Och han var liksom lite störd på det här. Han liksom, come on, liksom, nu igen! Varför växer ni inte? Ni måste ju börja växa er tro. Ni kan inte stanna för evigt på barnstadiet utan ni ska ju vidare och vidare och vidare. Och visst är det vi vill, va? Visst är det? Hej, hur många här är glad liksom att ni slipper gå runt med blöja idag? Yeah. Jag tycker det är ganska skönt för oss alla. Det kanske börjar stinka småningom. Men det gör det. Jag vill hålla i ett litet barn som har lagt en ready brun gegga. Och det är oattraktivt när 15-åringar gör det. Det är faktiskt det. I'm sorry, men that's the way. Det är så det. Det är väldigt oattraktivt. Vet du vad? När du växer upp i tron, så ju äldre du blir, ju gamlare du blir i din relation till Gud, så ju mer och mer och mer så går ansvaret på ditt kristna liv, det faller på dig själv. Du blir mer och mer ansvarig för din egen tro, vart du är på väg, vad du vill med ditt liv. Det finns en tid när du är ny kristen och människor runt omkring dig, de bara, whoosh, bara dras till dig som en magnet och de peppar dig och de liksom där dag och natt och ringer och kollar, hur har du det, hur mår du, hur går det? Men sen när du blir lite äldre, då är det liksom inte tänkt att alla ska ringa åt dig. För då finns det ju liksom killen som är 4 år yngre som har blivit frälst. För att inte tala om de 17 ungdomarna som blir frälst oss på skolresan och så vidare. Då finns det andra som behöver få den fokus som ett barn behöver få. Och du behöver växa upp till andlig mognad. Right? Yes. Jag är hårda. Alltså, jag måste vara lite piska ibland. Mycket piska, säger Anders. Det står i första Korintherbrevet kapitel 10, det är kapitel 3, vers 10 och framåt. Så står det så här, Paulus som är i farten. Efter den nåd som Gud gav mig, hittar ni det? Nä. Första Korintherbrevet 3, vers 10. Och så låter jag söka, jag liksom... Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagt, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det. Eftersom det uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Okej, nu var vi lite, det här var lite hardcore Paulus, va? Ja, lite tufft, va? Jag kan ju förklara lite vad det här betyder. Paulus har varit och lagt grunden. Det är människor som sår in i folks liv runt omkring. Det finns ledare som peppar, som talar Guds ord, som stöttar. Och som lägger grunden som Jesus Kristus som frälsar dig i ditt liv. Har du Jesus som frälsar dig i ditt liv? Ja, ja, några. Kul. Så då har ni grunden på plats, va? Kristus, klippan. Jesus är grunden i ert liv. Men sen säger Paulus någonting. Han säger att vad vi sen lägger på den grunden, det är upp till dig och mig. Vad gör du? Vad sätter du på din grund? Hur bygger du? Vilka saker sår du in? Vad vill du se på den stabila grund som du har i ditt liv? Han säger att man kan välja. Man kan välja guld, silver, ädelstenar, fina så här dyrbara saker. Det kan man lägga på sin grund. Eller så kan man också lägga trä, hö, halm. Allt sånt som när elden kommer så brinner det upp. Okej, okay, no ja, jag har nu inte så mycket guld och inte har jag nu så mycket, jag tar så mycket hö heller. What's this all about? Vad menar så att du väljer vad du gör med ditt kristna liv? Du kan välja att leva ett kristet. Jag tror på riktigt. Ni får ha en teologisk utläggning om jag tror fel. Men jag tror att man kan leva ett kristet liv. Man kan kalla sig kristen. Man kan gå på. Man ber till Gud nu som då. Man är trygg i sin relation till Jesus. Man älskar Jesus. Men man lever sitt liv, va? Jesus är där någonstans. Kanske i soffan. Lämnar du honom. Och så går du iväg och lever ditt liv. Och då tror jag att du bygger ett kristet liv som är byggt med hö och halm. Du har grunden trygg. Du har Jesus med. Men Jesus är kanske inte riktigt herre, va? Det kanske inte blir så mycket en hö och halm i ditt liv. Jag måste se om det är någon som börjar bli riktigt ledsen på mig här. Jag bara tänker nej. För, om det är någon som behöver själavård så får ni rycktag i Jonas. Ja Jonas, du får ta dem. Jonas brukar vara ganska vass med piskan och så det kan vara lite riskigt. Ja, du kan alltså lämna Jesus på soffan. Du kan leva tryggt och bekvämt. Och du kan liksom chilla dig genom livet. Och säga att ja, visst är jag kristen. Du har ju korset kring halsen och allting feels so good liksom. Eller så kan du välja att leva ett helt och hållet annat liv. Där Jesus på riktigt är herre i ditt liv. Det här är inte bara herre. Han är den som styr dig hela tiden vart du går. Det är han som gör verk i dig och också genom dig. Du får vara med och förändra människors liv. Du får vara med och be med människor till frälsning. Du får vara med och be med människor till helande. Du får vara med och träna lärjungar. Du får vara med och vända upp och ner på svensk Finland. Come on. Come on. Det är det vi vill göra, va? Det är det vi vill göra. Det är guldet. Det är guldet. Det är det vi vill lägga på vår grund. Det är det vi vill sätta. Det är det verk vi vill bygga och vara med och bygga. När vi har fått den fantastiska möjligheten att vara med och bygga Guds rike. Så gå inte miste om det. Vad du än gör. Hörni, nu ska ni få några så här tips då. Jag ska inte bara tala strunt, jag ska ge några tips också. Det var inte strunt men. För det första. Så uppmuntrar jag dig att leva nära människor. Det är ganska tajt här nu. Jag är lite utspridd här och där. De är ganska sköna, va? Jag tror faktiskt att det kanske var någon kändis till och med. Jag är inte riktigt insatt, va? Jag tycker de här snubbarna är helt sköna. De sitter där och håller om varandra och helt sådär. Yes, vi är där tillsammans. Come on, we can do it. Jag tror att vi behöver leva nära varandra för att ständigt vara växande. För att ständigt gå framåt. För att få se mer och mer guld i våra egna liv. Från våra egna liv. Jag tror så här, som jag just sa, så tror jag att du är ansvarig för ditt eget kristna liv. Hur det går för dig, vad du sen skördar, vad som händer med ditt liv. Men jag tror att det är så mycket enklare när man har nära, goda vänner att dela livet med. Vänner som peppar dig till tusen. Vänner som gråter med dig. Vänner som kanske kommer på själavårdssamtal till dig. Vänner där ni bara share life. Ni delar allt vad ni har på era hjärtan. Ni delar ert innersta, era liv. Och sådana vänner är så sjukt bra. Jag blev då kristen när jag gick första året i gymnasiet. Och jag lärde småningom, kanske efter ett år eller så lärde jag känna några brudar. Så riktiga pangbrudar. Någon av dem är här idag så jag vet inte hur mycket jag vågar säga. Men jag lärde känna riktiga fräscha tjejer. Och vi var liksom, vi var som hungriga på Gud. Och klart, alltså, jag menar vi var tonåringar, vi spanade på våra alla potentiella predikanter spanade vi in och tänkte vilken skulle vara trevligast att vara gift med. Och vi höll på med diverse saker däremellan. Men innerst inne så hungrar vi efter Gud. Vi längtar efter att få mer av Gud. Och vi samlades nu som då. Vi prickade in lite träffar och vi försöker peppa varandra och prata om Gud och be tillsammans. Det är speciellt ett tillfälle, någon av er kanske har hört det, men jag tyckte att det var så oerhört starkt. Och det var kanske sista året i gymnasiet. Vi var ut på Vasso lägergård. Jag jobbade där. Ja, visst var det så. Ja, det var jag som jobbade. Och det var läger, alla kidsen, alla ledare hade stuckit ut i skogen. Så jag hade hela Vasso lägergård för mig själv. Så vad gör man inte utan att bjuda in då polarna? Så vi var fem brudar i Vasso lägergård. Och vi satt och pratade, vi delade livet, vi minglade. Och så kände vi bara mitt i allt. Några av oss började bara känna att vi måste be. Come on, nu måste vi be. No, det är ju alltid lite sådär när man ber. Det är inte sagt att alla blir glada över att man ska be. Och det tänker jag också på andevärlden och allt möjligt som kan komma emot. Men ibland så känns det, har ni någon känt att jag vill inte be, fy jag spyr, jag vill inte be, jag vill göra något annat. Vad som helst annat, jag kan diska, jag kan städa, men jag vill inte be. Ja okej, okay. Någon ärlig själ hade känt så. Ja, no, det var någon i vår grupp som började känna så, det bara urk på burk, jag bara, jag vägrar be. Jag vill inte be. Men sen var, vi var flera där som kände, nu måste vi be. Kom igen, vi måste bara be. Och till sist så beslutade vi oss för att, nej men, nu kör vi på. Nu ber vi hårt alltså. Och jag vet inte, om ni hittar några konstiga mascarafläckar på golvet där i Vasso lägergård, eller det finns så här vattenskador, så det kan vara från då. För där låg vi på knä, där låg vi på golvet, vi ropar till Gud tillsammans, vi bara utgjut våra hjärtan och vi bara liksom hängav oss så mycket till Gud tillsammans, som nära vänner. Och vi hade sån nöd för vår stad, vi hade sån nöd för människor och vi bara bad. Flera timmar, jag vet faktiskt inte hur länge vi höll på, men jag minns att det var länge. Och det var helt suveränt fantastiskt. Och såna vänner så önskar jag att du ska få ha. Just såna vänner. Det intressanta med mina vänner, det är ju det att det är ännu de som jag går till. Det är ännu de jag går till. Det är ännu de som är de som står nära mig, som peppar mig när jag är nere, som uppmuntrar mig, som stöttar mig, som ber för mig, som på alla sätt och vis talar in i mitt liv och bekräftar mig för vem jag är. Det är såna vänner som verkligen är guld värd. Så såna relationer så tror jag att vi behöver. Jag tror att det är jätteviktigt att leva nära människor. Att inte låta något område i ditt liv vara dolt för människor, utan det ska finnas allt vad du har i ditt liv, så ska finnas någon människa som känner till. Någon som du har delat det med. Låt ingenting lämna i hemlighet. Låt ingenting lämna vad du än kämpar med. Vad du än liksom tycker är jobbigt. Hur mycket du än tvivlar på Gud. Whatever. Det finns ingenting som du inte kan berätta åt andra. Så hitta de här nära relationerna där du har förtroende för människor och kan dela livet. I den här punkten så vill jag också uppmuntra dig till att vara delaktig i församlingsgemenskap. Det tror jag jättemycket på. Paulus han berättar om tjänstegåvorna i församlingen. Och berättar om vilka olika gåvor det finns. Och tjänstegåvorna, alltså apostel, evangelist och lärare, herde, profet. De så berättar han om och säger att de finns i församlingen för att utrusta de heliga. Alltså för att utrusta oss och utrusta kristna till att göra tjänst inför Gud. Och så säger han så här vidare, att vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människor bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild led. Jag pratar mycket i bilder, de här gubbarna i Bibeln, eller hur? Men i alla fall sedan att när vi finns med i den här gemenskapen, när tjänstegåvor, när människor betjänar, det finns profeter och lärare och herdar som betjänar, då ska vi inte längre vara barn som kastas hit och dit. Och visst var det det vi inte ville vara? Ja, det här var svårt. Alltså, var det inte så att du ville, visst ville du inte vara ett barn i tron? Ja, du vill växa upp, va? Så då säger Bibeln att okej, men då behöver du vara med i en församlingsgemenskap för att växa upp och inte längre vara ett barn som kastas hit och dit liksom. Man får en massa olika saker. Man, så kommer det här, så kommer det där och så. Ja, ni vet. Men i en församlingsgemenskap där du får undervisning, när du lever i nära relationer, då växer du upp och blir en självständig vuxen kristen. Hörrni, nu går vi vidare, va? Okej. Ni är med? Ja. Mm. Hörrni, nästa grej. Jag vill peppa er till att ni ska bli en ledare. Yeah. Kan man se flera symboliker i det här fina trädet. Du kan välja att vara den här stegen. Och med ditt liv liksom leda människor uppåt. Men jag tog nog det först och främst på grund av äppelträdet. Du och jag, vi är kallade att bära frukt. Det står i Johannes evangelie kapitel 15 och vers 16. Att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Alltså det är så sjukt bra. Det är så sjukt bra. Gud har utvalt oss. Och han har gjort det liksom möjligt för oss att bära frukt. Så vi ska hela tiden gå ditåt så vi får bära frukt. För det är det vi är kallade till att göra. Bli en ledare. Jag tror som sagt, endast genom att du tar ansvar, genom att du tar dig an utmaningar, genom att du pushar dig själv längre, så kommer du på riktigt att växa ut i det fulla potential du har som kristen. Så är det. Det låter lite svettigt. Det är svettigt alltså. Det är sjukt svettigt. Det är så utmanande. Wow, det kräver mycket. Men det är så sjukt, sjukt kul alltså. Jag är så oerhört tacksam. Jag fufflade till mig. Jag gjorde en sån riktigt. Jag vet inte om jag rekommenderar att man gör så här. Men jag hade varit med i en cellgrupp som det hette på den tiden. Jag kom med i en cellgrupp en vecka efter att jag blev frälst. Jag var med där och jag växte till. Jag var jättehungrig. Jag sprang på massa möten och jag försökte liksom bara, Gud, jag vill ha mer av dig. Och sen kämpa med mig en massa andra saker i sitt liv förstås. Men jag växte på lite och tyckte att det var jätteintressant det här med att leva med Jesus. Vår cellgrupp bara exploderade. Vi hade då två grupper i församlingen. Det här var en av dem. Och vi blev, var vi upp till 23 personer var vi med i den gruppen. Så det var en ganska fet grupp, va? Det är liksom lite hardcore cellgrupp på något sätt på 23 pers. Så då blev det dags för oss att delas. Grejen var den att bara en kort tid innan så hade det hänt någonting i mitt liv. Här kom in två tjejer i gruppen som var, de var några år yngre än mig. Eller inte ens, de var 1 och 2 år yngre än mig. Och jag såg de här tjejerna. Och jag började mer och mer och mer som se på dem med andra ögon. På något sätt, jag tror inte ens någon sa det åt mig. Men på något sätt så började jag gå upp ett ljus för mig. Att jag har någonting att ge åt de här brudarna. Jag har någonting att ge åt de här tjejerna. Jag kan vara med och hjälpa dem vidare i tron. Jag kan på något sätt få inspirera dem. Med det lilla jag har och det lilla jag kan så har jag någonting att ge. Och det växte upp en sån här liten längtan inom mig att det vill jag göra. Jag vill ge någonting åt de här. Nå, alla hade ju inte kanske tänkt samma tanke då. Så att det blev dags att dela gruppen. Vi hade en grupp med Anders Olin i spetsen som ledare. Och en grupp med Thomas Forsbäck som ledare. Och alla liksom, ni vet alla som var typ som lika gammal som jag är nu då. Alla sådana här unga vuxna som for iväg med Anders. plus jag. Dit hade de lagt in mig. Med en massa unga vuxna. Okej, jag förstår ju liksom. Det var säkert någon som planerade att det skulle bli någonting på gång mellan oss. Men så var det inte på den tiden riktigt ännu. Och ja, alla var då där. Tumpi, han tog med sig alla ungdomar. Jag var själv 17-18. Han tog med sig precis alla yngre. Plus en äldre tjej som han tog med sig i den gruppen. Och jag satt och begrundade där, funderade. Jag bara, åh, hur ska jag göra? Och alltså, jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Och jag bara våndades. Jag bara, men åh, alltså gud, jag skulle nog vilja byta grupp. Alltså, vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Vad ska jag säga? Alla kommer att tro att jag är dödkär i Tumpi. Nå, jag våndades och funderade på det. Vad ska jag göra? Men till sist så tog jag mod till mig. Och så gick jag och sa att Tumpi, hör du att... Alltså jag funderar lite på det här. Och jag minns faktiskt inte om jag var riktigt ärlig. Men sanningen var den. Att när jag såg på dem som var med i Anders grupp. Det var kanske 7 personer som skulle bli cellledare innan det skulle bli min tur. Jag bara, åh nej liksom. Det kommer att ta flera år innan jag får ens börja träna någon eller hjälpa någon eller leda någon. Jag kan inte vänta så länge. Så jag blev helt devastated. Och så såg jag liksom Tumpis grupp och jag såg de där unga tjejerna. Och jag tänkte, åh men där vill jag vara. Jag vill vara där och peppa dem. Jag vill vara där och hjälpa dem. Jag vill göra det bästa jag kan för deras liv. Och så tog jag frimodigheten till mig och så gick jag och sa åt Tumpi att finns det någon chans att byta? Och så blev det. Och då dröjde det kanske ett halvt år eller ett år så fick jag min egen cellgrupp. Av någon konstig anledning så hade det lilla beslutet att jag tog att jag gick och frågade. Det var kanske en liten pinsam sak då. Och det var lite svårt att förklara för någon varför jag ville byta grupp. Men det var startskottet. Det var någonting som hände mig. Jag fick gå på en väg. Jag vågade se att dit vill jag gå. Jag vill inte gå dit. Jag vill inte stå i en kö med massa mogna ledare. Och så ska jag sitta och vänta jättelänge på en bänk för att jag ska få göra. Utan jag vill göra någonting nu. Jag vill göra någonting idag. Vet du vad? Du behöver inte heller vänta. Du behöver inte vänta. Du behöver inte sitta på en bänk och vänta tills du är 25. Du behöver inte sitta och vänta på att alla andra runt omkring dig ska få bli ledare eller ska få göra någonting för någon annan. För det är din tur. Utan du kan få göra någonting idag. Du kan få välja idag att jag vill bli en ledare. Jag vill vara en person som påverkar andra. Som pushar andra längre i tron. Visst är det så? Det är så, fastän ni inte tror det. Hörrni, för att ni nu inte riktigt ska somna här så har jag en mycket, mycket spännande inslag. Det är så att jag ska välkomna upp en gäst här så ska vi ta en liten diskussion. Så jag välkomnar upp Tanja Knuts. Ge henne en stor applåd. Ja, välkommen Tanja. Tack. Du kan prata på lite så ser vi om du är med här online.
Ja, jag tror jag.
Yeah, fint. Okej. Okay. Det här var ganska skönt tyckte jag. Jag förstår att ni som hellre sitter under mötet än står. För det blir ganska jobbigt i längden. Tanja, vad roligt att du är här. Tror du att du skulle ha varit här idag om jag inte skulle ha ringt åt dig?
På möte antagligen, men inte här fram.
Precis, det var ett väldigt logiskt svar. Men hör du ska få börja med att berätta lite om dig själv. Berätta lite vad du sysslar med, vem du är, hur ditt liv ser ut.
Ja, jag heter Tanja. Jag är nästan 30, blir 30 år. Så jag hör till de där äldre och mogna och kloka. Jag har 3 barn, gift med Masse. Jag jobbar som lärare, speciallärare på vår kristna skola. Jag går hit, det här är mitt andra eller tredje hem tycker jag. Jag har varit med i Sion nu i åtminstone 10 år.
Häftigt. Okej, för ni nu som är ganska unga så kanske ni tycker att det är liksom klart alla människor har 3 barn när de är 30. Men det är kanske inte så där hurra vanligt i dagens samhälle. Så jag tycker det är väldigt spännande alltså. Ni har 3 barn. Vi bor också i grannhuset så vi kan se dem ute på gården ofta när det är att leka med barnen. Men berätt lite mer om det här. Hur har det varit att få 3 barn så nära en på varann? Hur har det påverkat ditt liv? Hur tycker du? Hur känns det?
Trött. Det är både och, det är upp och det är ner. Det är mycket glädje, det är mycket rikedom. Det är härligt att få se små liv växa upp och lära sig saker och finnas där. Och det är också jättetungt, det är jättejobbigt. Jag ska inte ljuga åt er om det, utan det kräver en hel del av sig själv. Man får inte leva för sig själv mer. Det är inte jag som är i centrum av mitt liv. Utan det finns någon annan som behöver min tid, som vill väcka mig mitt i natten. Säger mamma, nu är det så här och nu är det kris. Och gå bort. Och, ja, det är både och, det är härligt och det är jobbigt. Men jag trivs med det. Det är där jag är nu mitt i. Så jag har inte så mycket val heller.
Yeah. Det är så det låter. Men hör du, hur tycker du det här påverkar dig som kristen då? Alltså, hade på något sätt påverkat ditt kristna liv?
Ja, till en första tänkte jag att nu är jag väl samma som jag var. Det var igår som jag var 15 år och satt här i bänken. Mm-hmm. Men det har hänt en hel del sen då man började titta närmare på sitt liv. Så nu händer det en hel del. Man växer upp och så att man får barn. Så man måste börja fundera, vad är det egentligen jag står för? Vad är det som jag vill förmedla till mina barn? Vad är det som jag vill att de ska få lära sig? Vad vill jag att de ska få ut av sina liv? Och vilken Gud vill jag att de ska lära känna? Och hur ska jag presentera mitt liv för dem som ändå ser det så väldigt nära? Mm. Och man har funderat på sina värderingar, vad man står för.
Ja.
Och man har också, i tiden, vad man använder sin tid på blir så annorlunda. För så man kunde kanske vara på bönenätta, man kunde sitta på EC dygnet runt och man kunde be och läsa Bibeln på ett helt annat sätt. Mm. Och nu då liksom den här tiden finns inte där direkt. Mm. Men det blir som en på ett annorlunda sätt. Jesus är med kanske mera konkret. Man ber nästan hela tiden för som hjälp mig med det här, hur ska jag orka med det här? Mm. Hur ska vi göra nu, vad blir det här till? Och man mognar kanske på det sättet i sin relation till Jesus, till Gud. Att man vet vad man har, man vet vad man står på, man vet att han bär, han finns där. Mm. Och man läser sin bibel då man har möjlighet. Och det är ett skönt att upptäcka att man kan sakna det där. Mm. Man kan sakna att få sitta sig ner och läsa sin bibel och ta en stund med Gud. Mm. Och då vet man att okej, kanske det här var faktiskt något viktigt. Man tar det för givet någon gång att den bibeln ligger nu där och den finns där. Men att jag faktiskt vill det här.
Mm, precis. Precis. Nå, om du ser liksom beyond bortom allt vad som handlar om vardagsrutin med familjen och så här. Och tänka framåt. Vad är det som du allra mest längtar efter i ditt eget kristna liv? Vad längtar du efter att få vara med om? Vad är det som din puls slår ett extra slag för?
Ja, jag har faktiskt inte ännu fått personligen uppleva det här med att be till frälsning med någon, finnas där och vara den där som coachar och leder framåt. Mm. Så det saknar jag ännu att få uppleva. Och att växa fortfarande, jag har mycket kvar. Att lära känna av Gud, komma vidare i mitt liv, få se vad allt han kan göra i mitt liv genom mig. Så jag längtar efter ganska mycket.
Kul, kul. Det hoppas vi att du får tag i alla bitar. Jag tycker att du är en jättespännande person och jag funderar väldigt mycket att vem skulle man vilja intervjua en dag som denna? Och du var ett namn som jag väldigt snabbt kom att tänka på att dig vill jag intervjua. Jag skulle vilja veta lite mer kring vilka andra människor som har rum i ditt liv än din familj. Och jag tror att vi har svårt, de flesta av oss har väldigt svårt att förstå hur mycket tid det tar att ha tre småbarn hemma som har väldigt, väldigt mycket behov. Men jag har förstått att det finns andra människor du har runt omkring dig. Det finns andra människor i ditt liv som du prioriterar. Vill du berätta lite om vad du har på gång?
No, vi har en ganska stor sån här extended family, om man kan kalla det, med våra föräldrar, våra syskon, morföräldrar. Ja, min mormor vill leva, hon är 85 i år. Och sån här som man vill satsa på sin tid på. Det blir viktigare kanske också när man har fått egna barn. Det här med att de ska få ha morfar, föräldrar att umgås med, lära känna. Och syskon, min bror har just blivit pappa, så det är jättespännande också. Mm. Att få dela ett liv på ett nytt sätt. Mm. Och så har vi förstås min församling, min cellgrupp, en life-grupp som finns i mitt liv. Goda vänner som jag gärna delar livet med, spenderar tid med. Och det är härligt att se, vi har haft kanske turen att många av våra vänner har fått barn samtidigt. Mm. Så man går i livet ganska jämnt, samma takt och delar det här med varandra. Men sen finns det också de här vännerna som har det jobbigt. Det kommer ju kriser i alla våra liv. Och jag har särskilt en nu som har gått igenom en väldigt tuff period. Och då har man försökt ta den där tiden, finnas där. Mm. Och själv ibland man tycker man har tre barn, man har jobbigt. Och så ringer hon 10 på kvällen, men nu behöver jag dig. Och så att, oh, jag fick äntligen ungarna att sova. Nu liksom, me time. Och så finns det den här där som behöver och försöka liksom plocka upp sig. Okej, att nu ska jag satsa också på dig och hjälpa dig.
Precis. Kanonkul. Alltså jag hörde en sån här hardcore story också från ditt liv. Det går mycket rykten om människor, ni vet. So you better watch out. Men jag har hört något sån här att du har haft din cellgrupp. Du var med i den här gruppen som jag kom med i. Och du blev också ganska snabbt cellledare. Och du har troget hållit på, varit cellledare i många, många år. Kanske 8-9 år, någonting. Många år. Och jag hörde någon sån här rykten om att när du var, alltså när du hade fått barn, alltså hur många cellgånger missade du i den tappen? Var det vid första barnet?
När han föddes faktiskt en EC som denna på söndag morgon. Det var meningen att jag skulle tolka då. På söndag skicka mässor. Steffi, sorry, jag kan inte komma. Eftersom det var vår så vi brukade alltid sådär lite paus över sommaren, men inte var det många gånger, utan vi har nog fortsatt senast sen direkt på hösten och hålla igång. Och barnen har, det är så härligt att barnen kan vara med. De behöver inte som stoppas i skåpet bara för att man ska ha cell, utan de får vara med och de kommer med sitt liv med i det här. Och
precis.
Det är härligt också.
Det är sjukt härligt, för det har jag förstått att liksom, det är ingen skillnad. Fast du har varit och fött ungar och du har hållit på. Så ändå har du stigit upp igen och sagt, nej men nu fortsätter vi jobba. Nu fortsätter jag träna människor. Nu fortsätter jag öppna upp mitt hem. Jag fortsätter att liksom ta mig an de här människorna. Och det är det som verkligen fascinerar mig. Din genuina passion för människor och din genuina passion och din trofasthet i församlingen. Det finns få människor som Tanja och Masse som, de är alltid här. De ställer alltid upp. De säger ja och amen på vad du än frågar av dem. Alltså de är oerhörda och därför vill man verkligen en dag som denna bara lyfta upp en sån person och säga att come on, man kan vara 30, man kan ha 3 barn, jobba, ha man, ha det också. Han kräver också kanske lite service ibland.
Ibland, ja.
Allt möjligt på gång i livet och mitt i det så kan man ha en lifegrupp. Mitt i det kan man ha människor nära som man tränar och umgås med och som man satsar. Och det tycker jag är superinspirerande. Verkligen. Och jag skulle till sist bara vill ge den här möjligheten till dig att ge lite så här tips nu. Nu har du en hel hög med härliga, fantastiska ungdomar att ge tips åt. Vad skulle du vilja säga åt dem?
Ja. Livet går fort. Bara till konstatera, som jag sa, det var som igår som jag var 15 och ny i allt det här. Så kanske man ska satsa på det som är värt att leva för, det som kommer att bära god frukt. Mm. Det som du inte behöver ångra efter 3 år. Så att, varför gick jag så där? Utan tänk efter före du gör saker. Och satsa på det som du vet att bygg med de där edelstenarna så att säga. Och vi gör alla bort oss. Det, liksom, det går kanske inte att undvika. Så var inte för hård på dig själv heller. Utan var nådig mot dig själv. Lev ditt liv men satsa verkligen på det som du upplever att det är värt. Din tid och ditt liv.
Amen. Tusen tack för det. En stor applåd till Tanja. Kanonroligt. Fy vad bra. Alltså det finns så många människor som inte kanske står varje söndag eller varje fredag eller varje vardag på en scen och berätta, men som har otroliga berättelser att berätta. Så lyssna till människor och ta vara på det. Det här var kanonbra, Tanja. Super. Så bli en ledare. Våga bli en ledare. Våga ta ansvar. Nästa grej jag vill dela med dig om, som Tanja också lite pratade om, är att välj dina värderingar. Välj dina värderingar. Du har redan nu, du har redan under den här konferensen, har du möjlighet att staka ut din väg och säga att det här vill jag med mitt liv. Du är precis, alltså Tanja hon satt riktigt här på slutet så satt hon liksom rätt ord, det var riktigt rätt ord mitt där. välj nu, vad är viktigt? Vad är viktigt för dig? Vart går du? Om Tanja som är 30 säger att det var igår, det känns som igår när hon var 15. Det betyder att åren kanske kommer att gå ganska snabbt. Och du kan redan nu välja att det här vill jag se, det här längtar jag efter. Jag börjar gå hitåt. Kanske jag inte imorgon redan kommer att ha hunnit att be till frälsning med 5 personer. Men kanske om 2 år så har jag gjort det. Och så börjar du gå ditåt, dit vart du drömmer om att vara med Gud. Dit du vill fara, dit det verkligen är värt att satsa på. Så våg dröm, våg liksom bygg på värderingar som håller. Jag tror att om du väljer idag att leva ett kristet liv fullt ut, du väljer att tänka att men, wow, alltså Tanja, hon har 3 barn. Vet ni vad? När jag har 5 barn så kommer jag vara att jag kommer älska människor. Jag kommer vara all over the place. Jag kommer att hjälpa många människor. Jag kommer att älska min familj, prioritera dem. Jag kommer också att leva med andra människor och hjälpa dem. Om du redan nu bestämmer att ditåt är du på väg, ditåt vill du, så tror jag faktiskt att det är en väldigt stor sannolikhet att du kommer att hamna dit. Okej. Varför det? Jo, för att det handlar om dina värderingar. När du har tagit ett beslut att det här vill jag med mitt liv, så väljer du alla val utgående från det här beslutet. Låter det klokt? Ja. Om du till exempel har upptäckt ett behov hos din polare. Killen är utan stålar. Han skulle behöva en ny bibel. Och du tänker, men jag vill vara med och ge någonting. Jag vill ge en bibel åt den här killen, va? Vad gör du då? Du kanske inte liksom bara går in till Giganti och far och köper en ny telefon. Utan du kanske tänker, du går i Giganti och så kikar du på den här snygga telefonen och bara, du är så skjul, den här askol alltså. Lite jag skulle vilja ha den här telefonen. Men du reagerar inte på dina känslor, för du har redan tagit ett beslut. Men väntas nu, jag ska inte köpa en telefon, come on, jag ska köpa en fett tjock studiebibel åt min polare. Visst? Och då lämnar du pengarna i fickan, du ser telefonen och tänker, whatever liksom. Jag ska köpa Guds ord åt min vän, jag ska köpa en bibel. Det bestämde mig förra veckan och nu tänker jag spara tills jag har råd, så jag får ge den här bibeln åt min kompis som inte själv har råd att köpa en bibel. Det är en värdering, va? Det är ett beslut du har tagit. Det är någonting som driver dig. Och som gör att det du längtar efter, dit går du också. Det du har valt, det är där du kommer att hamna. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 19 framåt säger så här. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det är väl liksom frågan att vad är din skatt? Vad är dina värderingar? Vad är din längtan? Vad är det som driver dig? Och det som är det, dit kommer du också att hamna. Där kommer ditt hjärta att vara och på det sättet kommer du att göra beslut i ditt liv. Yes. Vi tar nästa. Passion för människor. Här har vi 2 coola festbrudar. Hon har nog ett kors på sig, men jag analyserade hennes blogg och kom fram till att det kanske var mer en sån här accessoire t-shirt än annat. Stackars tjejer, de har ingen aning om att de är här uppe på väggen inför alla deras ögon. Men jag tror om någonting, för att vi ska verkligen få leva ett kristet liv där vi får guldskatter i våra liv, där vi verkligen bygger saker som är värt att bygga, så behöver vi ständigt och jämt håll passionen för människor vid liv i våra hjärtan. Tror du det? Jag tror det. Att vi behöver ha passion för människor. Det behöver vara vårt hjärteslag. Hela tiden. År ut och år in så ska vi längta efter att få se förvandlingar i människors liv. Paulus säger så här i Thessalonikerbrevet, så säger han att Herren så ska låta er växa till och överflöd i kärlek till varandra och till alla människor. Och ett annat ställe som jag tror ni har hört om, så det är ett ställe i Timoteusbrevet. Där det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och att alla verkligen ska få komma till insikt om sanningen. Och vet du vad? Min längtan för mitt liv, min längtan för ditt liv. Att vi ska få ha samma längtan som Gud. Det ska få vara vår drivkraft. Det ska få vara en sån stor värdering i vårt liv. Vi behöver få se människoliv förvandlade. Vi behöver få se att Jesus blir Herre i våra vänners liv. Där vi går fram. En passion för människor som ständigt brinner inom oss. Det tror jag är en oerhört viktig drivkraft för att du och jag ska verkligen hållas på vägen. Och jag tror att det är lätt att vi liksom fokus kan fara hit och dit mellan varven. Men vi behöver jämt och ständigt komma tillbaka till att jag lever för att betjäna, för att välsigna, för att hjälpa andra människor. Det tror jag faktiskt är varför varenda en av oss lever. För att få vara till hjälp, för att vara till välsignelse för någon annan. Innan vi går vidare här på en liten avslutningsbit, så är faktiskt en till person som jag vill bjuda upp på scenen. Så ni får inte, jag säger inte mer, utan jag välkomnar upp Markus Myllymäki. Ge honom också en stor applåd. Ja. Markus, du kan ju först så här konstatera, vad har du och Tanja gemensamt?
Är det något specifikt du är
ute efter? Det är en kuggfråga. Ja, se hur bra han känner Tanja.
Ja. Kanske det vi har gjort mest är att vi har jobbat tillsammans med det här God Jul Vasa.
Okej, precis. Bra, du kom ihåg att ni har gjort det väldigt många år tillsammans. Absolut. Bra jobbat. Bra. Ja, både Tanja och Markus har varit väldigt, väldigt mycket engagerade i det här God Jul Vasa, som också nämndes här tidigare. Men innan vi säger något mer, så berätta också lite vem du är och vad du håller på med.
Yes, jag är alltså Markus Myllymäki och jag är 27 år idag. Evighetsstuderande på Hanken och företagare sedan jag var 15, så jag är nu på mitt 11:e eller 12:e år. Kommer från Jeppis ursprungligen, gift med min kära Johanna sedan 4-5 år tillbaka, började det bli.
Fint.
5 år i augusti.
Ser du, sist så var det, tror jag, ett bonusår fick ni. När vi var hemma hos er så blev det 6 år. Men
ja, precis.
Ja, det är inte så lätt där åren.
Nej, så.
De går ju snabbt, har vi konstaterat. Okej, det är ju intressant. Du startade ett företag när du var 15.
Mm.
Alltså, det är ju sjukt. Hur många är 15 här? Upp med handen högt så jag ser dem. Okej, hur många av er har startat ett företag? Markus... Alltså jag tänkte som är 15, var du 15 då?
Fantastiskt.
Wow, coolt. Amen. Men ni är nog få. Det är beundransvärt, vad häftigt. Men då, jag tänkte som fråga om du alltid har velat, alltså att du alltid vet att du vill ha starta företag. Men jag menar, var du 15 när du startade, så är det som en dum fråga liksom.
nu var jag ganska så självklart. Kommer från en företagarfamilj själv också. Har fått se både det goda och det dåliga i, men nu var det ganska lätt val.
Intressant alltså. Jag var lite orolig när jag kom väldigt snabbt och tänkte på dig också när jag funderade vem jag ville intervjua. Jag tänkte, vem vän nu? Hur ska jag få Markus från jobbet att komma hit? Men så kom jag på det, eller jag frågade Anders. Anders, har de upp idag eller hur är det? Och så sa han, eller inte idag, det var för några dagar sedan. Men så sa han att det är stängt idag.
Det är stängt idag.
Åh, tack och lov, då kan du vara här.
Jag har några kunder som har ringt mig där. Men
oj, just det.
Jag får ringa tillbaka på
tisdag. Vi tar det sen.
Absolut.
Men alltså, du är härligt frälst, va?
Absolut.
Jag har förstått det. Kul. Men vad är vardagskristendom för dig?
Oj. Nu är ju helt, alltså, att kanske leva som man lär. Mm. Verkligen, alltså, inte att man kommer hit på söndag och står och hoppar i lovsången och så far man hem och så tänker att man är med på här före nästa söndag. Utan nu är det ju att faktiskt vara i vardagen, att man har Herren, har Jesus med sig i det man gör och det här i företaget, i familjelivet, bland vänner, överallt.
Precis. Det är intressant, du är ju både Anders chef och hans väldigt nära vän. Så att
och hans lärjunge.
Och hans lärjunge. Och kära någon, vilket komplicerat förhållande ni har.
Det är sant.
Wow. No, ja, men det händer sig alltid nu som då vid matbordet eller annan lämplig plats att jag får höra spännande historier om ditt liv.
Oj, oj.
Och jag har hört liksom att alltid nu som då är det ut någonstans. Du hittar människor lite var som helst. Du pratar med folk, du delar din tro. Alltså, jag tycker att det låter väldigt, väldigt spännande när jag får höra olika saker som du har gjort. Men finns det någon sån här sak som du själv liksom minns väldigt starkt, att den här gången fick jag prata med den här personen? Har du några bra exempel när du har fått kontakt med människor då? Eller fått predika för dem eller något?
Det börjar ganska bra för mig på det sättet att dagen jag blev frälst, eller natten jag blev frälst, var just Anders som predikade på ett ungdomsmöte eller en helg. Mm. Och det här, sen egentligen direkt, jag kom hem från den här weekenden, så får jag till min bästa kompis och delade åt honom vad jag fått och fick och be för honom då direkt och han blev frälst så småningom sen.
Härligt.
Och det här, var nog ganska pang på från början på det sättet. Men jag har nog suttit och funderat här att vad har man varit med om. Så, som sagt, jag går på Hanken.
Mm.
Och det här, jag har inte varit där nu på 3 år, men jag är inskriven fortfarande. Ska bli färdig så småningom.
Det känns bra för mig, kan jag säga.
Absolut. Du lär nog bli färdig mycket före mig. Men det här, då 05-06 kanske, då jag var riktigt aktiv studerande där ännu, så det här, så vi hade någon finska kurs där vi skulle ta med någon musik, någon finsk språkig musik.
Mm.
Och det här, Hanken är ju ett, enligt mig, otroligt hårt klimat andligen. Att på den tiden så kände jag inte, jag visste inte att fanns det några andra kristna, och jag tyckte det var otroligt svårt att på något vis gå och skylta något riktigt stort med det. Men nu hade jag nu några som jag fick sitta och predika åt. Men sen just på den här finska grejen, så den här killen som jag just nämnde om, som du blev frälst dagen efter att jag blev frälst, så det här, han är en helt fantastisk musiker. Han har ju varit och spelat också många gånger här i Sion. Och det här, tänkte att okej, jag tar med en av hans skivor.
Mm.
Han hade en riktigt fantastiskt radikal låt på finska. Han skriver lite sån här rockpop som är ganska lätt för människor att lyssna till. Och då han sjunger på finska, så hörs vad han vill säga.
Mm.
Och jag minns att jag hade en sån otrolig kamp då jag hade bestämt mig att okej, jag ska göra det här. Att ska jag nu faktiskt gå och börja spela upp en låt i klassen med de här hårdingarna då som där man sjunger om Jesus med namn och allt. Och minns på vägen till skolan då satt jag i bilen och det här, fick lyssna på någon riktigt hård låt från Disciple då, som man riktigt kände att man blev uppiggad. Att yes, Jesus har dött för mig, så nu armadagen, nu kan jag nu prata åt 20 personer om det då.
Här kommer det smygtips.
Absolut, absolut. Cool. Ja, det här, jag minns det var en fantastisk tillställning. De kom ju med sina Eppu Normaali och allt det här vanliga finska poppen som nu folk vill spela upp. Och det blev en helt annan atmosfär sen i klassen. Det var så att vi fick inte berätta någonting om låten, utan vi fick bara gå och sätta play. Och sen efteråt först fick vi som berätta.
Just det.
Berätta vad det var för någonting då. Och det här. Och jag minns nog alltså hade stämningen i klassen då man berättade att det här är min det här kär vän och broder och min lärjunge. Och då var det som att vad är för något? Lärjunge, vad är för något? Och det här, jag fick dela då riktigt kort bara det här. Sa då att jag är frälst, tro på Jesus och det här. Och berättade vad den här låten handlar om. För jag vet hur man skulle göra då, berätta vad musiken handlar om och det här. Och det som är så häftigt att vi har ju den fördomen att folk är jättenegativ.
Ja.
Då vi börjar prata om Jesus, att nej, hur man vill ungefär gå och gömma sig direkt efter, för alla blir bara arga och sura och negativa.
Ja.
Men det är ju inte så.
Nej,
utan sant. Människor, och speciellt ute i studievärlden, som nu har lite kommit förbi den här tonårsfasen och faktiskt börjar fundera riktigt på, ännu mer på djupet.
Mm.
Att vad är livet? Är det här som är nu då, eller finns det något mera?
Ja, precis.
Så folk är ju jättepositiva. Mm. De hör om sånt här.
Mm.
Och det här, här tycker jag är stött på gång. Det är nog väldigt få gånger jag har fått springa undan och så kommer jagandes efter den. Det har också hänt.
Men lite ska man ju få lida.
Absolut.
Helt klart. Hörde du, jag hörde om något annat också som hände i Hanken. Det var, tror jag, matsalen. Har du något minne av att någonting har hänt där?
Ja, exakt. Ja, det hade jag glömt faktiskt. Ja, det var en kille som han behövde 5 miljoner euro till ett projekt. Och det här,
okay.
Så satt han och berättade om det här då, att han var alltså ordförande för en studie- och studentförening som skulle bygga det här ett stort nytt komplex åt sig.
Mm.
Och det här, det var hans uppgift att få ihop det här lånet och prata med investorer och finansiärer och det här. Men sen satt och delade det med mig att det här var nog så omöjligt. Han berättade alla svårigheter de hade hamnat på och det ville alltså inte bli till någonting för dem. Och vi satt då mitt i Hankens matsal fullspäckat med folk och så här, men nu måste jag ta och be för det nu och det här. Och så här, ja okej, okay, vi gör det. Satt jag handen på honom och så Jesu namn så bad vi för det och det här och huset står ute i Brändö idag så de fick nog sina 5 miljoner.
Är det sant? Wow, vad roligt. Härligt.
Så det här.
Du ska få dela en sista liten berättelse från ditt eget liv. Det var så att vi var hemma hos Markus och Johanna här för en vecka sedan ungefär. Och då berättade du någonting om när du hade fått sitta, du var utomlands.
Mm.
Den tycker jag du ska ta.
Okay.
Alltså det är kort version av det.
Jag var utbyteselev i Tyskland från 2001 till 2002. Någonting som jag sannoliken rekommenderar. Lär er språk. Mm. Om inte ni lär er något annat så lär er språk så kommer ni långt i livet.
Mm.
Jag får via det här Rotaryföreningen och jag bodde hos två olika familjer, halvt år. Under det första halvåret så det här, jag var ju ganska rika knösar då som man bodde hos och de hade alla hade hushållerskor och städerskor och så vidare. Och den här första familjen hade då en person, Marile hette hon, som var det här hushållerska och kokerska.
Mm.
Och familjen, de hade eget apotek så att föräldrarna pinnade iväg till jobbet då 6 på morgonen alltid och ungarna får oftast före mig till skolan. Så då hade man mitt i allt som en fantastisk stund varenda morgon när man fick sitta och berätta om Herren och vittna åt den här Marile då under tiden
hon stod och diskade.
Nej, hon stod i köket, hon så var hemma och bara till lyssna och nicka.
Ja,
absolut. Men det här, vi fick en riktigt bra relation och det här, jag berättade ju då, man var ju ganska nyfrälst och radikal och ohämmad på den tiden, man berättade ju då alla bravader vad man har sett Herren gjort hela människor hit och dit och allt möjligt, naturligt, övernaturligt som man har fått vara med om under åren och det här.
Ja.
Och jag frågade många gånger, men får inte jag be för dig? Nej, får du be för mig? Går inte.
Precis
det här. Men sen efter att jag flyttat till den andra familjen så fortsatte jag träffa henne. Jag får alltid, för jag var med i lovsångsbandet i Tyskland på den tiden, spelade gitarr. Så det här, jag får varje tisdag till bandövning, men jag får några timmar tidigare med en buss till hennes lilla by och så var jag hos henne då sen. Får jag vidare. Och så småningom så fick jag då henne riktigt i slutet av året att komma med till den här friförsamlingen som jag hade hittat. Och bara en liten parentes om det. Jag bodde alltså i en hårt katolskt område och det här, det var ganska mycket former och liturgi, men jag upplevde inte så jättemycket ande just nu i det område jag bodde i alla fall. Men jag satt på skolbussen en gång och det här riktigt i början av min tid i Tyskland och bad bara att kära Jesus, jag måste ha en församling, att det här går inte ett år
för,
om jag ska vara helt ensam. Så kommer en kille bara fram till mig i bussen och säger, hör du, tror du skulle behöva en församling? Det var nog,
det var
mäktigt.
Ja, det är bra.
Det var mäktigt. Men okej.
Fy vad roligt, jag har aldrig hört för. Fy
så,
vad cool.
Så färdades jag till den här församlingen under hela mitt år. Och hon kom då så småningom med. och det här och vi är väldigt intresserade och så här, men inte vågar hon riktigt. Det är ju jättemycket det här att vad ska människor tycka och är det vanliga.
Mm.
Och sen så hade jag bjudit med henne på en kristna affärsmännens sån här kvällsmåltid som de ordnar, ett sätt att evangelisera åt affärsmän, man ordnar, håller något föredrag och åt tillsammans och bad lite och riktigt okay. Så här bra.
Mm.
Och så minns jag, hon var där och det här, vi gick ut, vi stod på en terrass det här, sen efter den här tillställningen och hon var ju väldigt så det, hon var överväldigad och hade börjat nog känna Jesu närvaro skulle jag säga och det här, så här, hör du, nu måste jag få be för dig nu. Och det här. Då äntligen så fick jag det och satte händerna på henne och välsignade henne. Och inte bara med den här då. Mm. Sen så fick jag då var det dags att flytta hem till Finland.
Mm.
Men sen egentligen några dagar efter jag hade farit så då fick jag hör sen att nu att det var en äldre kvinna som faktiskt, hon tog hand om mig hela det här året. Hon hämtade mig med bilen. Varenda söndag körde hon 50 kilometer fram och tillbaka bara för att få med mig till församlingen och helt fantastiskt. Så hon tog hand om den här Marile, tog sig henne under sina vingar och det här. Och några dagar efter att jag kom hem sen från Tyskland så då blev hon frälst.
Kul!
Och det här.
Kul! Ja. Yeah.
Men jag tyckte det var så stort mysteriet varför jag inte fick be för henne. För katolikerna, det är ju hård att be. Det är riktigt hårdingarna som springer ut i kyrkan varenda dag.
Ja, precis det.
Så det här. Så pratade vi på telefon då sen efter det här, när jag kom hem och hon berättade att Jone, alltså, jag kunde aldrig låta dig be för mig, för jag var så rädd för att allt det du hade berättat om hur Herren hade berört människor och hit och dit, så hon trodde ju ungefär att hon skulle sväva runt i rummet då, eller någonting riktigt, riktigt grymt.
Oj då, ja precis, men det var roligt att hon lät någon annan be med henne sen
absolut,
till frälsning och rummet.
Absolut.
Vad roligt. Det var värt ett år i Tyskland det.
Det var verkligen ett fantastiskt
spännande
år. Det var nog bara där som man har fått uppleva lite förföljelse för sin,
för
sin tro
det.
Också. Så. Var roligt.
Men vad tycker du själv? Hur ser du själv på dina värderingar? Alltså, vad är som driver dig? Vad är dina grundvärderingar? Jag menar, du har ditt företag och alla som har lite hum om företagande så vet att det kräver långt mer än 100%, långt, långt mer. Och du har din fru, du har ditt liv. Vad är det för värderingar som finns där i grund och botten? Hur lyckas du kombinera det här med också ett kristet liv?
Jag tycker att man har fått en fantastisk uppfostran i värderingar. Dels hemifrån, redan där. Stort tack till mina föräldrar. Mm. Men också här i församlingen har det varit verkligen, verkligen bra och det här och speciellt synnerligen stort tack till min vän, mentor, anställda pastor Anders Ulin som det här verkligen har fostrat mig i de här frågorna. Idag så har vi brukar säga att vi har sån här mentorskap åt båda hållen, att vi ger åt varann och delar med varann och det här och är nog på det sättet som man har kanske fått de här kristna värderingarna. Och det är ju nog någonting som man måste leva efter.
Mm.
För inte blir det ju till någonting.
Mm.
Om man inte försöker leva så som man, så som man lär.
Precis.
Och det är nog otroligt svårt. Och speciellt inom förstås företagande och affärsvärlden.
Ja.
Så är det nog väldigt lätt att det här under kommer och skjuter in lite pilar av alla möjliga dumma tankar som man egentligen inte vill befatta sig med. Men en otroligt försök att man står fast vid det. Och hej, jag har fått se nu i mitt företag. Vi är nog övernaturligt välsignade av Gud. Och det här, jag har nog den enkla tron att man ska inte förvänta sig så det riktigt mycket övernaturligt och extra från Gud. Om inte man är beredd också att leva och betala priset.
Yes.
Att du gör varenda dumhet som hoppar upp i huvud emellanåt.
Precis. Ja. Hörru, du får en halv minut
för
att ge ett tips åt åhörarna.
Yes. Lev ärligt åt dig själv, åt andra människor. Verkligen sträva till att det här vara nära Jesus. Att låt det synas i ditt liv. Var inte rädd för att skylta förstås på ett visst sätt, men att visa att Jesus finns i ditt liv. leva ärligt tillsammans med honom. Lev generöst, framför allt, i allt du har. Mm. Lev generöst med din tid, för dina vänner, för din familj, för flickvän, pojkvän, fru. I alla livets skeden. Och också lev väldigt generöst med dina pengar. Mm. Det är nog synnerligen viktigt. Och det är nog en stor nyckel också till välsignelse från Gud. Speciellt i företagsvärlden och överlag din privata ekonomi som du ändå en dag kommer att stå i och ansvara för. Mm. Så lev generöst. Betala tionde. Börja redan nu. Får du veckopeng, får du studiepeng, vad som helst, sommarjobbar du. Så ge tionde på det, för du kommer att se helt otroliga saker. Mm. Och för mig har det här med pengar varit jättesvårt.
Ja,
jag minns i början av företagande, och speciellt nu det företag jag har idag, som vi har 9 anställda och vi har mångmiljons omsättning och är ganska stora saker. Mm. Och det här har jag fått överlåta verkligen åt Gud.
Ja.
Säga att ta det här. Jag minns ännu det här internationella kristna handelskammarens ungdomskonferens. Ett möte som vi hade här i Sion, där jag fick där i gången, minns jag, bara riktigt gå på knän och gråta ut inför Herren att okej, nu ger jag det här. För jag har nog haft väldigt svårt också att släppa kontrollen och varit rädd ungefär för att Gud ska komma och säga mitt i allt, nu ska du ge 10 000 åt den här eller något sånt där riktigt grymt. Men det här, jag gav bort det. Jag sa åt Gud att okej, du får ta det här nu.
Mm.
Och det här har nog gett en stor frihet.
Yeah.
Och man kan lyssna på Gud och han säger också ibland att nu ska du göra någonting. Mm. Och ge en enorm välsignelse.
Mm. Tusen tack.
Tack.
Det var en affärsman där. Tack. Tack ska du ha. Det var en halv minut i så här affärsmansvärld, kan vi säga, som var 4 minuter. Tusen tack Markus, jätteroligt också att höra din historia. Vi ska avrunda alltihopa här och nu. Ska vi ta en liten sång? Vi bara ställer oss upp och så ber vi till Gud för våra liv. Det är väl det bästa vi kan göra. Yes. Ja, Jesus, Herre, vi bara tackar dig Gud för att det är du som har utvalt oss, Herre. Det är du som har valt oss, du har kallat på oss, du har pekat på oss och sagt att du vill ha oss. Vi är dina barn. Tack Gud för att vi får vara dina barn. Tack Jesus för att du har frälst oss. Tack för nåden över våra liv. Och Herre, vi vill Gud, vi vill verkligen bygga ett bygge som håller, Herre. Vi vill ha mer än bara en stabil grund i dig. Vi vill se att vårt liv producerar så mycket goda frukter, Herre. Och Herre, vi vill kunna se om 5, 10, 15, 20 år hur vi verkligen gått fram med dig, Herre. Hur vi har vuxit med dig. Hur vi har fått vara med om äventyr på äventyr på äventyr med dig. Och vi får se att vi är fullvuxna, mogna kristna som bara går runt och bär god frukt och är till välsignelse för många, många människor. Tack Herre för att du verkligen planterar ner den drömmen i våra liv. Du bara rotar den så djupt ner i våra hjärtan att vi vill leva fullständigt överlåtet till dig Herre. Ja, vi prisar dig för att du gör det också. Det är inte bara upp till oss utan det är din kraft. Och du för oss fram oss när vi säger ja Herre, här är vi. Använd oss, sänd oss, gör vad du vill med våra liv. Så kommer du att vara där med din kraft. Du kommer att vara där och ge oss precis allt vad vi behöver. Och vi älskar dig Herre, vi älskar dig och vi älskar det liv du har för oss. Och vi vet att du har bara det bästa för oss. Och därför överlåter vi våra hjärtan till dig den här stunden. Vi överlåter våra liv och framtid till dig. För att vi tror på dig Gud, vi tror på dig och vi älskar dig. I Jesu namn. Amen.
Yes, bra. Tack Julia. Det var fräscht och bra. Tack Tanja, tack Markus. Det var kul att höra er. Vi ska avsluta här med en låt. Och, bra, ni satsar på Gud. Ni får be, läs Bibeln, komma på lunch klockan 12, workshop klockan 14 och sen är det fotobut. Tack!